Då hälsar jag er välkommen till det 12:e avsnittet utav Big Six. Och som ni hör så är det inte Jesper Hoffman som pratar, då han uppenbarligen prioriterar ett bröllop i Frankrike över våran kära podcast. Och det går såklart att ifrågasätta med tanke på vad som har hänt och hur mycket det finns att prata om. Och vad gör man inte då utan bjuder in en av sina absoluta favoritgäster som även gästade piloterna podden, Per Fyrkebrandt. Välkommen!
Tusen tack. Förväntas det av mig nu att jag ska göra någon form av Hoffman-imitation också?
Alltså, du får ju absolut göra det, men det känns som att den kan vara väldigt svag.
Ja, det är extremt svag. Det blir bara att jag lägger på någon form av stockholmska, vilket inte gagnar någon. Så jag kanske, ja, vi håller på den ett tag.
Men jag känner så att vi har väldigt bra förutsättningar. För som det, så vackert heter, när katten är borta ligger råttorna på bordet. Jag känner så här att jag har fått ta hand om körschemat idag. Jag har fått lägga upp mitt program och det kan stökas till lite. Så jag ser väldigt mycket fram emot det
här. Det känns som att vi båda kan blomma ut här.
Ja, nej men exakt. Pappa är borta så nu skiner barnen. Och som jag var inne på introt, det har ju hänt väldigt, väldigt mycket sen vi spelade in sist och det känns lite surrealistiskt. Vi hade ju planerat ett matigt avsnitt där vi skulle snacka ner Champions League, vi skulle prata upp helgens stormatch mellan Manchester City och Tottenham, men det skedde ju en ganska stor händelse i England igår då Thomas Tuchel väldigt, väldigt oväntat, enligt mig, fick sparken efter förlusten nere i Zagreb. Och vad gör man inte? Vi är snabba på bollen här i Big Six och har såklart bjudit in en Chelsea-röst och vill välkomna till Big Six podcast. Ett välbekant ansikte för oss som har kollat på Big Six tidigare i videoformat, men Axel Olsson gör här med poddebut. Ett stort välkommande.
Ja, men tack så mycket. Det hade varit trevligare om det var under bättre omständigheter att jag fick göra poddebuten. Men oavsett vilket, kul att få någon form av terapisamtal här med er två närmsta av, vad blir, 20-25 minuterna.
Men om vi bara, som sagt, vi har ju många nya lyssnare som inte hängde med oss när vi var ett videoformat. Vem är du, om man får ställa den väldigt banala frågan?
Ja, jag arbetar som kommentator på Viaplay, framförallt med Premier League men även då Europa League och Conference League, fotboll bara. Men jag har varit Chelsea-supporter sedan barnsben. Det behöver väl bli mer och mer accepterat att man som kommentator är öppen och tydlig med vilket lag man hejar på. I den yngre generationen, jag tänker på vissa på C-more i Svanemar till exempel. Det har man fått höra att man inte ska vara från de lite mer rutinerade kommentatorerna. Men jag står fast vid att på något sätt har jag kommit in i fotbollen. Och det var genom Chelsea. Ja, med Viali och Dennis Wise och Sola och Ronaldo och hela gänget. Ja, det är väl hisspitchen.
Alltid fint med en hisspitch. Och det ska sägas att vi, upplägget för programmet är att vi kommer ta en rejäl take på hela Chelsea-situationen och prata vad som skedde, varför det skedde, ägarsituationen och även framtiden för klubben. Och sen så kommer vi även såklart att prata ner Champions League-matcherna och även prata upp helgens match. Men om vi börjar med att prata om vad som hände igår. Såg du det komma överhuvudtaget? Många har ju pratat om att det kanske var på väg, att det börjar kännas att Tuchel var på väg att bli den Tuchel som vi känner, som många har pratat om, men att det skulle komma så här fort. Såg du det komma?
Nej, inte alls. Jag gick in på Twitter för jag skulle kolla någonting och så bara, Chelsea parted ways with Thomas Tuchel. Jag bara, vad fan händer? Vad var det någon gång på för typ i 10-tiden igår, plus minus någon timme? Nej, överhuvudtaget inte. Ja, det såg jävligt uselt ut mot Dinamo Zagreb. Och det har inte sett speciellt bra ut under inledningen av säsongen. Men jag har väl kanske skylt på det. Men att vi har inte haft en sportchef. Eller vi har haft Todd Bowley som interim sportchef som inte kan ett jota om fotboll egentligen. Vilket har gjort att Tuchel har varit väldigt, väldigt involverad i transfersen. Vilket har gjort att han inte har kunnat vara tillräckligt mycket på träningsplan. Och då har han inte kunnat jobba med alla de här nyförvärven för all världens pengar som Chelsea har har tagit in till klubben. Och då efter att ha spenderat 3 miljarder pund, nej 3 miljarder svenska blir det,
Nu vart du lite som SD-kvinnan där. Och det är
väldigt, 40 000 miljarder euro.
Väldigt mycket pengar.
Ja, väldigt mycket pengar. Och sen få en vecka liksom. Och enligt rapporter, jag tror det var Ornstein på The Athletic som sa att det här beslutet hade redan tagits innan förlusten mot Dinamo Zagreb, gör ju att man blir helt chockad. För att hade det varit Roman som styrde, nej, då hade jag inte varit så chockad. Men med ett nytt, med en ny ägarstruktur och hur Dodger, eller Dodgers då, som Bowley också äger, haft samma tränare i 7 år och verkligen byggt någonting där, så trodde jag verkligen att Tuchel skulle vara den personen som skulle vara där och bygga. Så att nej, verkligen inte såg jag det här komma.
Jag tycker att det här är en av de mer liksom chockartade sparkningarna av tränare, i alla fall i Premier League i modern tid. För jag menar att en ny ägare kommer in och liksom går skilda vägar med en tränare är ju inte speciellt konstigt. Jag menar, det hände ju senast Chelsea bytte ägare. Då fick väl i Fred Ranieri en säsong på sig. Gjorde det ganska bra, men man hade liksom ett sunt avbrott där liksom efter en säsong. Och det är ju helt fint att göra det. Men precis som du säger nu kommer en ägare in här som dels har bytt ut hela sportledningen. Jag känner att Tuchel, vet inte om han har känt att det här har liksom varit på väg också. För att säga, hans bästa kompisar i klubben lite grann har ju försvunnit en efter en. Liksom. Check och liknande sådär. Men nu att vara, för det är så speciellt med tanke på att han ju har varit så involverad i värvningarna. Jag tänker, jämför man till exempel med United så får man ju inte alls den känslan att tränaren är involverad på samma sätt. Och då kan man ju på något sätt ursäkta det. Men här när det har varit liksom rekordsummor och sen så inte ens får chansen att spela ihop dem. Det gör att jag känner att det här är på en helt egen nivå än vad vi har sett förut.
Ja, nej men Aubameyang pratar ju, det har ju florerat screenshots och videoklipp på när han pratar om hur mycket han har längtat efter att få återförenas med Tuchel. 58-59 minuter fick han återförenas och träningspass. Ja. Det
säger en hel del om Aubameyangs beslutsförmåga.
Ja, eller rådgivare eller båda två. Men han är väl inte känd för att ha de bästa rådgivarna. Det är bara att titta på hans bilkollektion. Allt ser ut som skräp. Men med hur Bowley och de här har agerat, så det jag kan förstå från deras sida är att de ärvde ju Tuchel som tränare, oavsett vilket jobb han har gjort. Men de har ju inte varit med i en enda framgång som Tuchel har haft i både de här leksaksturneringarna, men framförallt Champions League och FA-cupfinaler och allt vad det har varit. De vill väl sätta sin prägel på den här klubben. Så där kan jag ju förstå dem på något sätt. Men då skulle de ju skicka Tuchel innan sommaren. Mm. Om det var det de ville göra.
Men det är det här som är grejen som både Per och du är inne på. Att man får väl på något sätt ha respekt. Att man tar över en klubb, man investerar väldigt mycket pengar. Men varför backar man med sådana enorma summor i sådana fall om man vill göra det? Och det är så här, vi kommer ju komma in på personen som av allt att döma kommer bli klar kanske redan idag. Men det som Bowley har gjort nu är ju väldigt chelsiskt. Alltså att man lever kvar, att man har väldigt lätt att sparka tränare. Medan han man nu vill verkar anställa i Graham Potter är väldigt icke-chelsiskt. Att det är en långsiktig, det är en truppbyggare. Och det är där man inte får ihop. Sen ska det sägas, alltså så här, om man kollar på Graham Potter, alltså värvningarna som har gjort, alltså så här, ja, jag köper många värvningarna för hans sätt att spela. Så sen tror jag inte att Bowley har tänkt om stegen. Men det är där man verkligen inte får ihop, att så här tidigt. Och det ska sägas att jag tycker inte att man helt kan skylla på skador, men Chelsea ledde ligan innan Reece James och Chilwell gick sönder förra säsongen, och man såg riktigt, riktigt bra ut. Och vi vet aldrig hur Tuchel har varit beroende av sina ytterbackar. Och sen den här säsongen, om man inte riktigt fått ihop det, James att tvingas spela eller höger mittback. Men jag tycker att matchen mot Tottenham framförallt, jag tycker Chelsea är fantastiska i den matchen. Och alltså den där höjden finns. Så att det är så svårt att förstå på så många plan.
men verkar, och det är på inget sätt och vis på sportsliga plan som det här beslutet tas. Man är liksom, man är 3 poäng ifrån en topp 4-placering. Det handlar inte om att rädda den topp 4-placeringen som det har gjort förut. Utan det är ju rena liksom, personliga skäl. Det har kommit uppgifter om att ja, men Bowley ville ta in Ronaldo, det ville inte Tuchel. Och det liksom, går ju lite emot också uppgiften att man vill gå på Potter för att satsa på ungdomen. Så. Sen så man ska vara lite djävulens advokat då. Liksom, alltså, vad har Tuchel för roll i det här? Så har ju han ändå agerat kanske lite konstigt också under uppstarten av säsongen här. Det är 2 tränare, eller kanske 3 tränare som varit extra kritiska mot sina ägare i början av säsongen. Det är Scott Parker och Tuchel. Och den tredje är ju Rodgers, och han ryker ju efter den här helgen. Men han har ju agerat lite märkligt i sin uppställning. Jag tycker att när du har den här uppenbara utmaningen med att du måste spela ihop ett lag, då ska du kanske foka på din spelidé. Men det känns som att Tuchel har liksom varierat lite match till match. Ibland är det 3-backslinje, det har varit 4-backslinje. Så fort en ny spelare värvas in, så direkt i nästa match startar direkt, som är Aubameyangs fall här. Så det känns, han har ju inte agerat liksom fläckfritt på något sätt i uppstarten här. Och sen så har ju han varit ganska, vad ska jag säga, han har inte haft några svar riktigt efter de här matcherna, utan han själv liksom får begrepp efter hand som vad det är som har varit fel. Och det är du ny ägare och märker att du får dåligt resultat och inte har några svar, ja, då måste du på något sätt börja utkräva ansvar.
Ja, nej, men det är väl bara att hålla med dig där. Just, han har inte haft några svar på varför det inte har fungerat. För det har du ju inte. Det är egentligen bara matchen mot Tottenham, Chelsea har spelat bra i år. Och han, det finns den här klassiska klyschan med att man inte vet sin bästa elva. Och jag tror faktiskt inte Tuchel vet det. Trots att han har haft ganska mycket kontinuitet igenom elvan, så vet han inte vilka som är bäst. Han har haft Sterling som central anfallare. Havertz har varit där. Nu var ju Aubameyang mot Dinamo Zagreb. Havertz har spelat liksom som en högerytter, och där ska han inte spela. Och framförallt offensivt. Men det är ju också att defensiven har ju överhuvudtaget inte satt på plats. Koulibaly såg ju hur bra ut som helst i första 2 matcherna. Och sen har ju bara allt gått åt helvete för honom också.
Men om vi innan vi lämnar Tuchel och går vidare och pratar framtid om Chelsea, vad lämnar Tuchel för eftermäle? Hur kommer man se på Tuchel om vi säger 10 år, tror du?
Jag älskar ju Tuchel. Vi har döpt vår bil efter honom. Liksom. Jag har lite med reggskylten att göra med TT. Men, så det kommer kännas konstigt att ha kvar bilen men inte honom. Men det är ju såklart att han kom in efter att Frank Lampard hade, ja, jag vet inte, 6 förluster på 8 matcher eller vad det var. Och sen bara stabilisera laget och vinna Champions League på bara några månader. Det är ju framförallt det som han kommer att vara ihågkommen för. Och om man ska vara lite negativ, så är det väl också att han ändå har chokat i 3 finaler på Wembley. Men det är framförallt Champions League som jag kommer komma ihåg Tuchel för. Plus humorn i presskonferenser. Vi har ju inte haft några softa tränare på presskonferenser sen Mourinho egentligen.
Nej, men alltså det där är ju varit så svårt, för jag är ju per automatik negativ till tyska tränare av massa olika anledningar, men jag hatar ju mig själv. Men fan, jag är ju jättesvag för Thomas Tuchel, alltså som person. Jag älskar honom. Köper.
Ja, men alltså jag tycker i mina ögon Tuchel är ju kanske världens bästa matchcoach, och det kommer ju det här inte förändra på något sätt. Kanske Frey har han varit lite för bra matchcoach, eftersom att han försöker ändra lite för mycket här i uppstarten av säsongen. Men jag tycker det här ska ju faktiskt bli ganska intressant att se vad det gör med hans legacy externt, inte då bland Chelsea supportrar. För han har ju nu med rätta liksom bakats in i den här liksom topp 4 coacher i världen, eller topp 5. Det blir ju intressant att se nu med de här liksom 2 ganska korta sessionerna i PSG och Chelsea, vad det gör med hans rykte. Förmodligen är inte nästa klubb av den digniteten. Även om jag själv tycker att han såklart håller den nivån. Men den här sparkningen gör ju också det ganska intressant framåt, att nu är det lite som förra säsongen, att nu finns det en världstränare ledig som alla nog lite grann vill ha. Lite som med Conti förra året, det är med liksom matcherna Tottenham United. Det kändes som att säga, ja, men förlora den här matchen vinner för att förlora får Conte. Lite så känns det nu framåt.
Vi vill bara anmärka på att du exkluderar Pochettino i världstränarna, Per, med tanke på din lojalitet. Jag gillar det.
Det gör jag faktiskt. Det gör jag faktiskt. Uh-huh. Men alltså, och därför hoppas jag att Pochettino går till Chelsea. För jag tror att jag förstår inte ryktena överhuvudtaget. Det känns så extremt fel att ha en tränare som aldrig någonsin har spelat med en trebackslinje gå in och ta över det här Chelsea. Som har liksom, jag tror du la en väldigt bra tweet där, Axel, om att Chelsea har lagt 200 miljoner kronor mer på sitt försvar än vad Bosnien har gjort under det här året. Liksom. Och då ändra liksom, försvarsuppställningen helt känns i och för sig väldigt Chelsea.
Väldigt Chelsea, ja. Nya ägare, men same old Chelsea. Mm. Bara för att avsluta med Tuchel. Jag tror att tyskarna kommer floppa i VM och han tar landslaget efter Hansi Flick. Det känns Tuchel, sätta stabilitet.
Vi gillar när man sticker ut här i Big Six och Axel claimar. Axel statementar att Tyskland floppar i VM och Tuchel tar över. Jag gillar tanken. Men om vi snabbt kliver över till framtid då, och vi utgår ifrån Fabrizio Romano rapporterar nu på morgonen att Graham Potter inte kommer delta på dagens presskonferens för Brighton för att han ska föra diskussioner med Chelsea. Och känslan är verkligen att det kommer bli Graham Potter som kanske redan till helgen står där och leder Chelsea. Vad är din spontana känsla till det här? Det är ju som sagt, som jag nämnde i början, väldigt icke-Chelsea och det känns som en väldigt långsiktig tränare. Känns det bra som supporter?
Alltså Potter har ju gjort underverk i alla klubbar han har varit i egentligen. Ja, Swansea, det var väl bra, men inte underverk kanske. Men i Brighton och Östersund. Så Potter som tränare, för hans liksom tålamod, för hans sätt att få ihop en grupp, vad han betyder för spelarna. Kan han lyckas med det i en stor klubb? Det är ingen som vet. Han har inte gjort det. Alltså Brighton är ju den största klubben och det är inte i närheten av vad Chelsea är. Det skulle vara en fantastisk rekrytering av Chelsea. Det jag hoppas på just nu med Bowley är, som jag var inne på tidigare, att när Bowley tog över Dodgers så skickade han tränaren efter en litet tag och har nu satt sin egen tränare som har varit där i 7 år. Att det är så Bowley tänker just nu. Det är ju såklart ett väldigt glaset halvfullt tänk, men det måste man ju vara i sådana här situationer. Jag kan gråta över Tuchel liksom, men det kommer inte hjälpa någonting, utan nu gäller det bara att tänka framåt och komma ihåg det fina som Tuchel gav. Så jag tror att Potter skulle vara fantastisk förutsatt att han får den här tiden. Jag ser ingen anledning till varför han inte skulle kunna utveckla spelare med ännu mer talang än de i Brighton. Nu får Pascal Gross och gänget ursäkta, men Gross heter han väl i och för sig. Jag tror Potter kommer vara hur bra som helst och jag skulle välkomna honom med öppna armar. Men sen om du sa det, om det var innan sändning eller inte, Per, Potter känns ju inte, alltså Chelsea känns inte så mycket Potter. Mm. Eller hur nu man säger det.
Nej, precis. Alltså jag har ju vi har ju alla full koll på liksom Graham Potters storhet såklart. Men jag har ju under den här liksom senaste säsongen när han liksom har börjat höja sig skyarna varit lite tveksam för om hans nästa steg verkligen är den här liksom Big Six-klubben. För att han är ju likt Tuchel en extremt bra matchcoach. Och det ser man ju, alltså framgången för Brighton idag bygger ju, det är egentligen inte ett eget spel. Utan man har sin formation, men man ändrar ju för varje match liksom i vad respektive spelare har för uppgift och roll etc. Vilket leder till att det inte blir något kanske riktigt eget spel om man spelar på motståndarens svaghet, vilket funkar jättebra i ett lag som Brighton. Det man i en toppklubb vill se från en ny potentiell tränare är ju att det går i linje med en viss spelidé, man har vissa sportsliga direktiv som man vill liksom bygga vidare på, och där har kanske inte riktigt Potter ett sånt portfolio att visa upp. Därför har jag varit lite tveksam till att det skulle vara hans nästa steg, för vem vill då kanske chansa när man inte riktigt vet vilket spel man får. Men med det sagt så passar ju den här truppen, eller den här formationen, så känns det, det passar ju verkligen Potter som handen i handsken. Så rent sportsligt så tror jag på det. Sen så finns ju de här alla icke-sportsliga delarna. Att säga, ja, om Tuchel nu får gå för att han kanske är lite för principfast. Ja, men Potter känns ju ännu mer principfast. Och visserligen om det funkar med de sportsliga delarna, han är van med att liksom, bygga ungdomar och det som är Chelsea framåt, så är ju lite tveksam nu. Vad kommer spelare som Aubameyang, Koulibaly? Jag menar, jag tror inte att de håller Potter speciellt högt.
Jag tror, alltså, tvekar Potter med så vet vem Potter är.
Exakt.
om jag ska vara ärlig. Men jag tror att just ur försvarssynpunkt, jag menar Louis Dunk är väl liksom Han är väl också till åldern liksom. Det finns ju inte bara ungdomar i Brighton. Så att, jag menar, den aspekten tror jag inte spelar så mycket roll. Jag menar, när Danny Welbeck springer fortfarande runt för Brighton och gör det bra under Potter. Så
älskar inte, Danny Welbeck.
Otippat. men jag tror, jag hör din poäng, men jag tror att det är förutsatt att han kan hantera de här stora egorna, och det är framförallt Aubameyang jag tänker på. De andra är ju liksom inte samma typ av egon. Jag kanske missar någon. Ziyech har lite ego, ja. Får jag väl ändå säga.
Fan, där känns det som att det är något som inte stämmer. Alltså vi kommer ju inte prata jättemycket. Matchen mot Zagreb känns daterad i och med sparkningen. Men man ser verkligen att det var det var inte bra stämning på plan. Och kanske framförallt en dysfunktionell Ziyech som inte har fått till alls. När han ska bråka med Reece James om en som ska ta frisparkarna. Det kändes ju inte alls bra där.
Nej, och det som har varit en sån harmoni i laget, jag vet inte sanningshalten i det här som jag kommer säga nu, men det är mycket sån här, vad ska man säga, fankonton inom Chelsea som skyller allt på Lukaku, att det är han som har förstört stämningen inom laget helt och hållet. Ingen aning om det stämmer, men jag menar, jag kan väl välja att tro på det, för att det är inte bra stämning i laget överhuvudtaget.
Känslan är ju att Lukaku kanske inte har pratat jättepositivt om Thomas Tuchel i det där omklädningsrummet, så varför inte? Men om vi bara får avslutningsvis prata lite om Graham Potter. Man som svensk, man gillar honom ju för det han har gjort, att man har följt honom så länge och den resan han gjorde med Östersund, och man ser nästan en stolthet och ser honom nästan som svensk. Överhypar vi honom? Alltså så här, i grund och botten, han har slutat på 9:e plats med Brighton. Är man tillräckligt bra för att ta över Chelsea då? Eller är det vi svenskar som romantiserar upp det där som djävulen?
Jag kan ju bara tänka tillbaka på förra sommaren när Tottenham letade efter en ny tränare och Graham Potter började ryktas lite grann om honom. Jag blev ju väldigt exalterad då och tänkte att här har vi någon vi verkligen måste gå för. Han känns som att han personifierar allting jag vill att Tottenham ska stå för. Och då såg jag från i princip hela Tottenham-communityt i England att säga, nej gud nej, den här vägen ska vi inte gå mot. Det här är liksom någon form av Eddie Howe-värvning utifrån vad Eddie Howe var då. Nu är Eddie Howe någon annan. Så att det är ju faktiskt först bara det senaste halvåret, kanske lite längre, som han har börjat få den här statusen i England. Så jag skulle säga att han är inte på samma nivå i England som på den nivån som vi håller honom här i Sverige.
Ja, det får väl vara så att jag håller med dig där. Alltså, det är klart att vi överhypar honom lite grann. Eller väldigt mycket kanske. Sen när det kommer till vad brittiska fotbollfans och pundits tycker.
De har ju fel.
Ja, men jag menar, jag kollade BT Sport när de skulle analysera det här igår. Där står liksom, den vettigaste är Rio Ferdinand, sen är han Jake Humphrey som leder. Robbie Fowler och Michael Owen ska göra den här analysen. Det är ju fantastiska fotbollsspelare allihopa, men Michael Owen och Robbie Fowler kan ju inte mycket liksom när de ska prata om Potter och att Tuchel har fått gå. Liksom.
Det är ändå intressant det där. Vi berömmer ju, öser berömmer ju varenda forum på Sky Sports och dynamiken mellan Carragher och Neville och sen Micah Richards, Roy Keane och alltså alla, till och med Jamie Redknapp fyller sin funktion och bittra jävla gamla Graham Souness, men vad gör BT Sport? Vad är det för pandit som har? Folk kritiserar liksom svenska pandits och det är ett liv, men BT Sport. När Rio Ferdinand är den bästa, det säger väldigt mycket, för han är fan pissdålig han också.
Man såg i sändningen igår hur frustrerad Rio var på de andra, för han började liksom säga direkt och kommentera så här, men Robbie, nu ska du in och säga någonting här. Så Michael, nu ska du in och säga någonting här. Han fick liksom säga ta över för att de var så... Ja, extremt borta. Men, det är en annan diskussion.
Jag tycker det var kul att se faktiskt. Åslund tweetade om det. Jag tyckte framförallt tisdagen, man såg hur taggade alla i studion var på Simons Champions League-sändning och liksom en backe i spetsen. Liksom alla ville prata så att de nästan pratade i munnen på varandra. Och det där är något som jag kan sakna i svensk. Den här liksom energiska saken att jag vill prata, jag vill prata, jag vill säga vad jag känner. Så det var jävligt bra. Det ska Simon ha cred för den sändningen. Men innan vi låter dig gå, Axel, du är såklart extremt välkommen tillbaka när vi ska ta ett större take på Chelsea och kanske prata mer när man får se. Vi säger att Graham Potter är Chelseas nya tränare här, Big Six helt enkelt. Vad tror du att vi ser honom vid tränarbänken eller sitter han på läktaren i helgen?
Nej, han är vid tränarbänken. Det tror jag absolut. Jag menar, får man klart allt idag? kanske presenteras imorgon. Då hinner han i alla fall ett träningspass, en presskonferens, och nu är 13:30 matchen. Och jag menar, det är inte så att de måste resa dagen innan. Det är liksom det mest lokala derby Chelsea har. Så det tror jag absolut att vi ser honom där. En grej som jag vill säga kring detta, det som jag tycker på något sätt lite uppfriskande med, om det nu blir Potter, vi säger det, det är ju att man faktiskt betalar för tränaren på samma sätt som man gör med spelare. Det är väl egentligen bara Bayern München som köpte Nagelsmann för 25 miljoner euro eller vad det var, från Leipzig, som är liksom vad ska man säga, som man kan notera av högre dignitet, som har gjort det här. Och vad är 12 miljoner pund för Graham Potter? Alltså det är ju ingenting. Det är ju en 2 veckolön typ för, eller 2 månadslöner för Aubameyang. Ja. Det är fan betala bara.
Alltså, man ska ju inte glömma i det här vilken jävla skit som Chelsea sätter Brighton i också. Nu kommer jag inte ihåg om det är om det var lördags eller söndagsmatch, men liksom dagen innan ny match, bara ta över hela staben. För jag tror att Brighton hade ju inte släppt honom för i princip några pengar i världen. Nu har de ju haft liksom ett fönster, de har sålt Cucurella, de har sålt Bissouma, de har sålt Nimo Pay. De behöver inte pengarna nu. Det hade ju krävt väldigt mycket för att lösa honom. Men det var också därför som liksom sparkningen kom nu, för man insåg att säga, men vi kan ta Potter för en rimlig peng, och vi har fått indikationer på att han kommer tacka ja.
Fan, men jag ändå gillar att du tar Brighton sport också, så att vi delar med oss av the rest här i Big Six. Men jag ska låta dig gå, Axel. Stort tack för att du vill gästa, och du är självklart välkommen tillbaka.
Ja, tack för att jag fick vara med. Kör hårt.
Tja.
Så där, Per, då har vi fått en Chelsea-supporters take på hela soppan som innefattar både Thomas Tuchel, Todd Bowley och förhoppningsvis Graham Potter. Men jag tänker att vi går vidare, för den enligt många finaste av turneringar har ju faktiskt dragit igång i veckan. Och jag tänker att vi börjar, många går i kronologisk ordning, jag kommer köra exakt tvärtom och börja med kanske den mest uppseendeväckande händelsen i veckans Champions League. Och vi har ju pratat väldigt mycket om Liverpool, vad som inte stämmer, vad som är fel i den här podden tidigare, men igår var det en ny nivå när man blir fullständigt pulveriserade av Napoli med 4-1, och det kändes nästan som att 4-1 var i underkant. Vad är känslan med det här Liverpool? För vi har pratat mycket så här och spekulerat att hur mycket saknas Thiago, hur mycket saknas mittback nummer 2, men det här problemet är större än så, det måste vi inse nu.
Ja, det är det absolut. Men man måste ju ändå liksom vara lite där, för att jag tänker att så här, Liverpool och Klopp har ju fått oerhört mycket liksom beröm för sitt truppbygge, och att man är liksom lite Sir Alex Ferguson i det, att man gör någon form av generationsväxling som inte ens märks av. Men om det är nu så som man säger att det märks så mycket när Thiago är borta, jag menar, då är det ju inte ett fungerande truppbygge egentligen. Men jag tycker att man ser, alltså mycket av det kan ju förklaras i den mittfältsproblematiken. Jag menar, det känns ju som att den är så extremt fine-tunad, den här uppställningen, med att du har Hendo till höger där, som när Trent rusar där i korridoren, att han täcker upp till höger. Det gör inte Elliot på samma sätt. Men det till trots så känns det ju som att det är inte bara det som är problemet. För första gången nu så känner man ju hur Klopp och resten av tränarbänken är ganska lost i vad problemet är egentligen. Drar man tillbaka det till 2019, lite så här senaste Liverpool-krisen, då kändes det ganska tydligt vad det var. Det kändes som att det var ett fungerande försvarsspel, men det är försvarsspelet som inte riktigt räcker till. Nu är det som att ingenting riktigt stämmer överhuvudtaget, och att man inte ens vet hur man ska fixa det.
Och det är ju det här som är, det känns så här, på så många sätt känns det så skevt att sitta här och kritisera Jürgen Klopp för vad han har gjort för Liverpool. Jag tror alla är medvetna om det, och han ska såklart hyllas jättemycket. Men just den här saken, samma sak var det egentligen 2019-2020 som du är inne på, att, eller 2021 är det väl, som du är inne på, att då var Van Dijk borta och han lyckades inte anpassa sitt spel utan sin bästa mittback. Men nu är ju problematiken också att man har Van Dijk, du har Robertson, du har Trent, alla de spelar, och uppenbarligen framförallt alltså Napoli med Osimhen där framme, och även Manchester United med Marcus Rashford kanske framförallt. Liverpool kan inte spela med den här höga backlinjen. Nej. När spelet inte funkar, sen om det är så enkelt att det är ju Gomez som är för dålig, eller att man behöver Thiagos bolltrygghet för att Henderson är sämre, Milner är sämre, Wijnaldum är borta och de andra spelarna är skadade. Jag vet inte, men en tränare på den här nivån, speciellt som Liverpool som har som ambition att vinna alla titlar, måste kunna anpassa spelet på ett bättre sätt än vad man gör just nu.
Men för det är ju nu i några matcher i rad här, det är den höga backlinjen som ställer till det för dem, och det är klart att mittfältet är en bidragande faktor till det, för att ha en hög backlinje så behöver du ha en ganska hög press, och det hänger mycket på att liksom den pressen hänger ihop, vilket det inte alls har gjort, men det är också på backlinjen. Jag tycker man ser det, speciellt i den Napoli-matchen, hur backlinjen inte ens är liksom, i rätt kroppsposition för att klara av den här höga backlinjen. Men det känns också som nu med Liverpool att det är det finns två sätt att se på. Det kan man se det innan Napoli-matchen och under Napoli-matchen här. För att förut under säsongen så känns det mest som att man har varit dåliga, om du förstår vad jag menar. Alltså man har varit ur form, man har inte riktigt fått till det, och vilket är helt okej. Men i den här Napoli-matchen så känns det var någonting helt annat. Det här är liksom en inställningsfråga i Napoli-matchen. Och jag ska ju inte säga att det är på något sätt det är dead man walking, men det är ju en helt annan frågeställning som är nu när man uppvisar så dålig inställning och motivation kontra när man bara är dåliga.
Ja, exakt. Alltså det kopplas ut klipp. Jag tror att det är när Napoli gör ett av målen, när Robin Bylund la upp det på Twitter bland annat, så kikar hans flöde som... Det var stökigt igår, ska sägas. Ja. Men just den här videon, när man ser Fabinho och Trents försvarsbild, de skiter i det. Och det är det som, om man ska se sig själv som Liverpool-supporter, som jag gärna inte gör så ofta.
Eller? Så,
eller? Men de har varit på Anfield lite för många gånger, ja, för mitt eget bästa. Men vad heter det? Vart skulle jag komma? Jo, men att det är det som har varit Klopps styrka. Och även under den här pissäsongen man hade, när under alla skador, så såg man ändå en vilja i spelarna att de slogs för tröjan och för sin tränare. Och det är det som man inte ser. Fabinho som har varit helt fenomenal sedan han kom. Och alla spelare gör de här sprintarna. Vi var inne på det efter Manchester United-matchen, att det är det som var mest oroväckande. Alltså man kan torska mot United på Old Trafford, man kan inte vänja sig att vinna med 5-0 varje år, men att United löper mer, att United har bättre inställning, det har man inte sett sen Klopp kom till Liverpool, och det fortsätter ju att bli snarare bara värre och värre för varje match som går just nu.
Mm. Ja, men det du nämner, det brukar ju vara symptom på när en tränare börjar ta slut i ett lag. Och jag är inte där än, för om jag säger att jag är där, då kommer jag få hela liksom sekten på mig. Men det är ju lite intressant nu, för antingen så är den här Napoli-matchen vändningen på Liverpools kraftgång, eller så är det ju början på slutet. För det är ju... Det är så här det brukar se ut när en tränare börjar ta slut. Och, vi vet att Klopp går in nu på det här, vad är det, sjunde året nu, precis samma som i Dortmund, när det började gå kraftgång. Och det är ju inte på något sätt en diss mot Klopp. Det är snarare en hyllning att han har liksom byggt en dynasti. Liverpool har ju varit en dynasti under Klopp. Det är väldigt, väldigt få som klarar av att göra det här så länge. Ha en så lång cykel. Jag menar, topplagcykler brukar vi prata om att de håller i 3 år. Här har han hållit det i alla fall 5 år. Så att det är fortfarande en fjäder i hatten för dem. Men det blir intressant att se nu till helgen. Blir det här vändningen? Jag tror att Klopp har det i sig faktiskt, att göra den här vändningen. Men det blir intressant. Han säger ju där efter matchen igår också att så här, nu måste vi på något sätt uppfinna laget på nytt här. För det vi försöker göra, det funkar inte. Och det blir väldigt intressant nu att se. Nu i matchen mot Wolves här. Vad ska han göra? Kommer han gå in med en lägre försvarslinje nu helt enkelt? Kommer han börja tänka om i spelet helt enkelt? För det verkar som att han lite antyder det i alla fall.
Det är så svårt att prata om Jürgen Klopp liksom. Alltså, så här, jag tycker ändå att vi måste höja frågan som vi gör, men sen som du säger, alltså, det Klopp har gjort för Liverpool, ja, han får knappt nog med beröm. För om man pratar liksom, de stora klubbarna i England, Chelsea hade en framgångsserie under José Mourinho, United, alltså Ferguson, han är ju ett unikum, ingen kan jämföras med vad han gjorde egentligen. Och Pep Guardiola har ju fått allt han har pekat på. Det Klopp har gjort med Liverpool, med den nettospenderingen som de gillar att prata om, jag tycker att det saknar motstycke i Premier Leagues historia. Men vi måste ändå prata utifrån vad vi ser just nu. Och jag tycker att, som du är inne på, jag är verkligen inte där än heller. Han ska få både en och två chanser att vända på det här. Men att det är något som man inte har sett tidigare. Och man märker det även tongången på sociala medier hos Liverpool-supportrar, att de börjar bli oroliga på riktigt.
Precis, och nu finns det också en världstränare ledig. Så att det ökar ju möjligheterna, om man säger så. Men det är ju det här, för det är ju, vad märker, som Tottenham-supporter, kanske United-supporter, så blir man ju lite nedsänd när man märker att inte ens Liverpool, med den dragningskraften de måste haft under det här året, kan upprätthålla den här liksom nivån och cykeln så länge. För att ja, men det här är kanske lite ett resultat av att man inte fick Tchouameni, att man kanske inte fick Bellingham och liknande sådär. Och om inte de klarar av att göra det, ja, då kommer nog varken Tottenham eller United kunna göra det den dagen vi är där.
Nej, jag måste bara rätta det där. Likt som att jag jobbar på SVT och du gör reklam. Jag är inte United-supporter idag. Jag är en neutral programledare för podcasten Big Six.
Ja, exakt, exakt. Men nästa vecka, då är det United igen.
Ja, när Hoffman är tillbaka, då är United igen. Nej, men om vi ska prata någon ljusglimt för Liverpool, så tycker jag Luis Diaz fortsätter vara lagets klart bästa spelare. Jag tycker att han är på en helt annan nivå. Man ser hungern och glöden och den här, alltså den här gatuspelarmentaliteten. Och kollar man på hans motsatt sida, på högerkanten, så är det egentligen motsatsen till en gatuspelare. För det ser fortsatt deppigt ut för Mohamed Salah, alltså.
Ja. Nej, verkligen. Man går ju bara och väntar det. Och det är ju samma sak med Son i Tottenham, liksom, också i skall. Det är ju någon förbannelse från förra årets guldsko i Premier League. Båda känner att nej, nu räcker det här. Men det blir ju, nu finns det ju verkligen ett fönster här mot Wolves. För att det är inte bara det att man möter Wolves, det är också kanske ett Diego Costa Wolves. Och då har liksom Darwin Nunes mot Diego Costa där. Det kan det bli känslor i den matchen.
stökig sydamerikansk mentalitet där. Ja, herregud. Fan vad det piggar upp, alltså. Ja. Vi ska väl faktiskt lämna Liverpool. Det känns som att vi har sagt mycket, men vi, efter 1-4 mot Napoli, så måste man ändå ta upp det. Och det spelas ju en annan match samtidigt på Tottenham Hotspur Stadium heter
Stadium,
den.
Stadium, ja. Jajamän.
Och var det första Champions League-matchen inför publik på arenan?
Gud, nu sätter du mig lite på pottan här faktiskt. Det måste ju vara det.
Det var i alla fall en jävla inramning, och man såg verkligen den nya teknologin med blinkande lampor, och man kan problematisera det att det är väldigt amerikaniserat och sådana saker, men på något sätt var det ändå mäktigt, och man såg att det betyder mycket för spelarna också.
Ja, men det är ju någonting speciellt med de här Europakvällarna. Tottenham har ju som tradition också att spela helvitt i Europa. Det gör man ju inte i någon annan turnering. Och det gör ju också liksom, ökar den här känslan av högtidlighet också.
Det är sexigt.
Ja, det är väldigt sexigt. Sen så var också i bortaklacken, så stod ju Joey Barton där. Och kom i liksom så här skrik-orange mundering, så att han stack ut. Alltså det spelar ingen roll att de inte zoomade in på dem. Man såg honom hela tiden. Han ville verkligen ha all uppmärksamhet den här matchen. Men man gick ju in med en väldigt speciell känsla, för det är ju lite så här, att möta Marseille är ju ett litet mini North London derby, för det är ju en samling av Arsenal rejects. Du har ju Guendouzi, Kolasinac, Alexis Sanchez, du har även Tavares där. Så man visste ju på förhand att här kommer det bli minst ett rött kort. För du har ju också Bailly där i backlinjen, som inte är liksom den mest kanske kontrollerade personen alla gånger.
Ja, men Bailly, som måste ändå nämna det, som gick ut och kritiserade, alltså så här, han är den andra spelaren som United lånar ut som fortfarande tillhör United, som skickar ganska rejäla kängor till både tränare och ledning. Tidigare var ju Dean Henderson som kritiserade. Precis. Att han har blivit lovad att spela, och nu gick Bailly in och direkt sa att Harry Maguire spelar för att han är engelsmän, och det är liksom inte rasism, men att man prioriteras annorlunda om man är engelsman eller från något annat land. Så det är lite stökigt, men som du säger, det är ett jävla, jag vet inte om man ska säga roligt, men stökigt lag de ställer upp med Marseille.
Ja, men verkligen. Och jag tycker att när man tittar på den här gruppen, och jag var ju på förhand, det var inte som att jag krävde en vinst där, för jag tycker att Marseille är det svåraste laget i den här gruppen. Det är lite spännande grupp, så, för att säga, Tottenham hade ju extremt tur med lottningen i det, att säga, från pot 1 drar man Frankfurt, från pot 3 drar man Sporting, båda två lagen som har tappat stora delar av sin startelva jämfört med fjolåret, har börjat väldigt knackigt. Marseille lite tvärtom, kanske lite mer lik Tottenham, gått obesegrat så här långt i början. Tagit in en massa spelare, öppnat ligan väldigt bra. Så det känns som att även om Marseille var från pott 4 så är det ju de som är liksom den stora utmanaren här. Så därför att hade jag inte liksom jätteförhoppningar på att det skulle bli någon kross där. Men det blev ju på något sätt en match som manifesterar både det som har varit bra med Tottenham i år, men kanske framförallt också det som har varit utmaningen med Tottenham i år. Vad som har varit det dåliga, helt enkelt. Och det är ju framförallt mittfältspelet och distributionen från försvarslinjen som jag är lite oroad kring. Jag är inte jätteorolig. Det är inte liksom Klopp och Tuchel oro på något sätt. Men det är ju, man kan faktiskt attribuera det här lite till Tuchel ändå. Tuchel visade ju i matchen mot Tottenham hur man bäst spelar mot Tottenham. Hur man neutraliserar uppspel och hur man egentligen stänger ner hela mittfältet. Vilket i ett Conte-system så är man ju väldigt beroende av uppspelet från liksom vardera ytter inne mitt back, så att säga. Och där har ju alla lag som Tottenham mött varit väldigt effektiva på att neutralisera det. Det har gjort att man måste gå ner lite mer med wingbacksen, vilket ju får i någon form av liksom resultat att du har i uppspelsfasen en 5-2-3, vilket gör att har du två eller tre inmittfältare så kommer du dominera Tottenhams mittfält. Och det är faktiskt det vi har sett i princip varje match den här säsongen. Som sagt, det är inte ett personalproblem, det är ett systemproblem just nu.
Ja, jag och Jesper har varit inne på det där och vi fick lite mothugg av någon Tottenham supporter som bestämt hävdade att ni har varit jättebra och liksom så här, ja, det är en styrka att plocka poäng, men jag tycker att liksom bollinnehav, det är vad det är, man ska ta det för vad det är, men det säger ändå någonting när Tottenham spelar med en man mindre i nästan 45, eller en man mer i nästan 45 minuter och man förlorar fortfarande bollinnehavet på hemmaplan mot Marseille. Men ska man prata något positivt i den här matchen så är det att ni får igång Richarlison alltså rejält och man ser vad det här betyder för honom. Det är alltså hans Champions League-debut inför hemmapubliken och det är fina scener. Jag vet inte vem det var han kramade om det var någon.
Ja, det måste vara farsan, för att han var så såg ut som en kopia.
Ja, men han såg ut som en 15 år äldre. Han var säkert ung pappa. Det var ändå fint att se och jag tror att det är viktigt för Tottenham att få igång honom. Vad är annars känslan om att kolla på Dejan Bänk nu två matcher i rad, som du säger, iskall. Är det positivt, är det lyxproblem eller vad tror du sker framöver?
Jag är väl mer inne på liksom lyxproblemspåret nu. För att nu har vi ju liksom både Dejan och Richarlison har ju varit fantastiska den här säsongen. Alltså Dejan är inte på något sätt petad egentligen. Han har ju varit fantastiskt bra. Är det någon du ska peta så är det ju sån. Sen är ju frågan, kan du peta sån? Alltså du vet ju vad hans högsta nivå är. Du vet att hans högsta nivå är att han vinner skytteligan. Det är väldigt svårt. Alltså, kan man peta en sån spelare? Det är en intressant frågeställning. Men jag tycker nu att jag är väldigt imponerad av Richarlison. Jag tror i premiäravsnittet av Big Six att prata om att det finns en spelare här av de vi har värvat som kommer gå in och stärka startelvan och det är Bissouma. Han är just nu den enda som inte har gjort det. Så det är, man är ju on the money som alltid. Men jag tycker att Tottenham har en fantastic four där uppe nu. Där det är extrem konkurrens om platserna. Jag tror att alla kan bli roterade, alla kan bli petade. Kanske inte Harry Kane. Och om man ser ur ett större perspektiv, alltså vilken annan klubb, även om man kollar toppklubbarna i Europa, i England, kan ha den här liksom fantastiska fyran. Det är klart att du kan alltid se City, för har du Haaland så vinner du. Men efter det så tror jag att det här är ju Tottenhams liksom unika vapen.
Ja, alltså man sticker verkligen ut det. Alltså så här, Manchester City absolut, men jämför man med de andra klubbarna så sticker man verkligen ut på det där. Och det är något som, alltså ni har ju stökat till den där anfallsrotationsplatsen så i något helvete de senaste åren. Lucas Moura har liksom varit snudd på en startspelare och nu har ni lyxproblemet att sätta Dejan eller Richarlison på bänken, så det är ett väldigt lyxproblem. Men om vi bara, jag kom över lite statistik igår som jag tyckte var intressant. Jesper har ju tippat Tottenham som den stora skrällen i Champions League i år och tror att de kommer gå långt, men kollar man på Conte som har haft, nej men väldigt slagkraftiga lag i sin tränarkarriär, kanske framförallt ett väldigt bra Juventus och även Chelsea, så är det ett väldigt, väldigt svagt facit han har i just Champions League. Och kollade lite vinstprocent han har, och han ligger alltså på 33%. Och för att jämföra med, nu tog jag de kanske två mest framgångsrika i Pep Guardiola och Jürgen Klopp, då ligger alltså Pep på 63 vinstprocent och Jürgen Klopp på 53. Vad ska man vara orolig som Tottenham supporter? Är det slump? Är han eller så här, folk pratar om att Klopp är en kupptränare medan Pep kanske är en ligatränare. Är Conte en ligatränare eller pratar vi slumpmässiga händelser här?
Nej, men jag tror att Conte är ju lite den typen av tränare för att dra liksom lite paralleller till Tuchel och Potter här, alltså, som utgår väldigt mycket från motståndet, och då är det ju mycket svårare med två matcher i veckan än med en match i veckan, och han har ju, som du säger, han har ju visat det historiskt. Den enda framgången han hade var ju med Inter i Europa, och då var det ju under pandemisäsongen när du kör liksom ett turneringsupplägg i slutet liksom, när du kan bara fokusera på det och då går det bra. Så att, jag är väl med det faktiskt lite oroad att han inte är en tränare på absoluta liksom, toppnivå när det gäller att kombinera med Europaspel. Det har ju också mycket att göra med, tror jag, att han är ju inte en tränare som roterar speciellt mycket heller. Och ska det nå framgång så i både inhemska och europeiska cuper, så måste du göra det. Det kanske är så dock att det här nya regeln med 5 byten kan gynna honom där lite, för du är inte i samma behov av att rotera startelvor längre. Nu ser Harry Kane har spelat liksom 2 matcher i rad, 75 minuter. Ja, men det är kanske tillräcklig rotation för honom. Samma sak med liksom hela frontfyran där. Så det kanske hjälper honom lite. Men det är ju oroande siffror. Och det var ju sånt man pratade om väldigt mycket när Conte kom till Tottenham. Att det kanske inte är tränare vi ska förvänta oss framgång i Champions League med.
Nej, och till helgen väntar alltså stormatchen mot Manchester City på bortaplan. Ett möte där ni alltså tog 6 poäng förra säsongen. Och vi ska faktiskt ringa upp en Manchester City-supporter. Och spänstiga som vi är här i Big Six, så välkomnar vi dagens andra gäst. Och det är ingen mindre än Manchester City-supporten Oliver Järnberg, som även du faktiskt tidigare gästat den här formatet när det var i videoformat. Och för, precis som Axel gjorde inledningsvis, för nytillkomna lyssnare, vem är du?
Ja, nej, men jag är ju Manchester City-supporter, en av få i det här landet. Jag gör praktik på Dobb här, jobbar mycket med Fotbollsmorgon som rullar varje dag mellan 7 och 9. Så det kan man ju ratta in också, tycker jag.
Fick du lite smygreklam där också?
Ja, precis. Nej, men det som du säger, jag har varit med gästat en gång tidigare när det var i videoformat. Passade på där efter att City hade säkrat titeln som den medgångssupporter jag är. Sen, jag tror att programmet lades ner som videoformat efter att jag hade gästat programmet. Så det blir spännande att se vad som händer med den här formatet nu efter att jag har varit med. Så det blir spännande.
Det är stökigt. Jesper är borta och du är så här. Du poddformatet Aaron Ramsey. Varje gång du gästar så dör formatet.
Ja, precis.
Men vad skulle jag säga? Jag kände fan, jag måste utveckla min frågeställning. Vem är du? Det är en jävligt svag fråga. Det är en väldigt...
Ja, nej, men precis. Det är världens svåraste fråga att svara på.
Ja, nej, men jag tyckte vi kom fram någonstans där. Vi utser dig till poddformatet Aaron Ramsey. Men om vi ska ju, som sagt, du är framförallt med här för att prata upp helgens match mot Pers Tottenham här. Men om vi bara, ni mötte ju faktiskt via tisdags, och det var ett jävligt bra City som det kändes som att ni går lite på halvfart och ändå kör över ett, ja, Sevilla är inte vad Sevilla en gång har varit med tanke på vad man har sålt och hur man har gjort om där, men vad är din känsla av matchen?
Min känsla av matchen, det är ju exakt som du är inne på förhand så kändes väl egentligen som att frågan alla ställde sig var hur många mål kommer Haaland göra idag, och lite så var ju Amikus snacket efteråt också, när han gör mål i sin Champions League-debut för ännu ett lag, gör 2 stycken och sätter det här rekordet. Så snacket efteråt, och egentligen för mig, min egen del också, så det blir ju lite, ja, men ganska mycket fokus på just Haaland. Och så ska det väl vara efter den prestationen som han gör. Men det är som du säger, City går lite på halvfart, men ja, tar ju den där segern tämligen enkelt. Det är kul att se Akanji som kom in i försvaret efter att ha anslutit här på deadline day. Han blev väl inte, han var väl inte så att han behövde prestera superhögt. Han blev inte, ställdes inte för så tuffa uppgifter i den matchen direkt. Men jag tyckte att det såg bra ut det lilla man fick se av honom. Annars är det väl inte så jättemycket man tar ifrån den matchen mer än att Grealish är tillbaka. Tycker faktiskt han gör en ganska fin match där. Och jag tror nog att han kan få lite mer speltid här framöver. För det är ju en prestigevärvning. Och jag tror faktiskt att Pep gillar det han ser från Grealish och kommer ge honom förtroendet här framöver, så att han skulle faktiskt kunna spela mot Spurs på lördag, tror jag. Men det är väl de tankarna jag tar med mig från Sevilla-matchen.
Men en sak som jag också tar med mig, jag tycker att alltså så här, vi har pratat tillräckligt mycket om hur bra Erling Braut Haaland är, hur bra hans kombinationsspel med Kevin De Bruyne är. Det känns sagt och det känns på en löjlig nivå, men jag tycker att Phil Foden är väldigt bra i den här matchen, och jag tycker att han kröner med ett väldigt fint mål. Och det känns lite som, kanske i skuggan av Haaland och kanske lite i skuggan av Kevin De Bruyne också, att Phil Foden har verkligen så här, man pratar inte lika mycket om Phil Foden. Nej. Och min fråga till dig egentligen, jag förstår hur högt man håller honom, han är den kanske första egna produkten i den här moderna tiden som har blivit så här bra, men vad krävs för att Phil Foden ska ta nästa steg? För känslan är, han har ju allt för att pratas om, alltså så här, kanske inte Haaland och Mbappé, men snäppet under där, de absolut bästa spelarna i världen, för så, det har man ju sagt om honom sedan han var 16, att han verkligen har det i sig. Vad tror du krävs?
Ja, och det där är en fråga som jag tror många City-supporter ställer sig, att ja, men just det där, när kommer han vara självskriven i startelvan? För han är lite ut och in i den där elvan just nu. Och det enda som vi som City-supportrar vill är ju att Foden ska vara där vecka ut och vecka in. Det är ju liksom som du säger, det är vår grabb. Men det är väl helt enkelt att, alltså, de matchen han tar för sig, jag tänker på matchen mot Liverpool förra året och i en sån match som det här, när han verkligen vågar och ta sig till avslutslägen och faktiskt slår de där inläggen som blir avgörande, så resulterar det ofta i poäng. Jag tänker väl att det är väl en sån grej att faktiskt våga, för han kan ju. Han visar ju gång på gång att han faktiskt besitter de kvaliteterna. Och jag hoppas väl på att det här kanske blir säsongen då han gör sig liksom gjuten i startelvan framöver i förhoppningsvis flera år framöver.
Det är där man vill, alltså det är som en supporter till engelska landslaget, hur töntigt det än må vara, så man vill ju se honom blomma ut där också. För man hade ju verkligen, han körde sin gassafrilla i EM, men han petade sig faktiskt i senare delen av turneringen, och han var ju en av de absolut största stjärnorna. Så det är där man vill se. Men om jag bara, innan vi börjar prata upp helgens stormatch mot Tottenham, nu får du prata för Manchester City supportrar världen över. Jag känner ju alltså 4 Manchester City-supportrar. En kompis i Norrköping, Petter Landén som gästar, du och sen Dennis Kjellin som jag haft en podcast tidigare med. Jag kan vara den person som känner flest Manchester City-supportrar i hela Sverige.
Det är roligt att man ändå har dig som bekantskapskrets, eftersom varenda liksom City-supporter gillar att följa upp att man är City-supporter med att just säga, som du sa, en av få i det här landet. Samtidigt som man har liksom 5-6
stycken. Spännande också det att alla City-supportrar säger det efteråt, att jag är en av få i det här landet som är City-supportrar, men alla vi känner Jalkemo i alla fall, så att det är skönt.
En jävla gemensam nämnare. Deppigt ändå. Nej, men det jag skulle säga, vad heter det? Du får representera City-supportrar nu. Jag kommer aldrig förstå mig på den där pissiga taken med att City-supportrar buar ut Champions League-hymnen, men om du går till dig själv, jag vet att många Liverpool-supportrar, United-supportrar håller alltid ligatiteln större, för man slår sina rivaler, man slåss över 38 omgångar. Men för Manchester City, vinner man hellre Champions League i år?
Ja, det är väl ingen hemlighet att det är så. Nu, man ska väl inte låta här som en bortskämd snorunge som säger att nu har vi vunnit ligatiteln så många gånger så att nu börjar det bli tråkigt. Så är det inte, såklart inte. Men det är ju den där Champions League-pokalen som ska hem, och det är hela klubben satsar för det. Det är, Haaland kommer in för att göra den trofén till vår. Och det är i Champions League som han presterar också. Det är väl kanske efter Ronaldo nu, när han inte är med längre i Champions League, så kanske det blir Haalands turnering då. Men det är klart att City-supportrar Nu kommer vi prata upp matchen mot Spurs här, men det finns ju en del väldigt sura uttåg ur den turneringen. Då tänker jag ju kanske framförallt på den 2019 där mot just Spurs. Så att det finns en revanschlusta och ja, men jakten på Champions League-pokalen är ju den största och mest relevanta just nu för City, så är det verkligen.
Mm. Nej, det är verkligen, Tottenham har verkligen blivit som ett litet buggy-team, och det är ju så här, de här millimeter offsiden i så många olika lägen. Men om vi går till dig, Per, vad går du in med för känsla inför den här matchen på lördag? Alltså så här, kollar man hemmaplan, lagen, hur bra lagen egentligen är position för position, så är City såklart stora favoriter, men känslan är att det är ett lag som passar Tottenham bra, och Son har varit kall, men vi vet ju alla vad han har gjort med den där höga backlinjen tidigare.
Ja, nej, men det är som säger, alltså det är alltid bara tre poäng som gäller mot City. Liksom. Det spelar ingen roll. Men det är ju, som du säger, det är ju verkligen ett bogey-team, och det är ju för att jag menar, Tottenham stora vapen har ju alltid varit de senaste 5 åren i alla fall, omställningsspelet. Det är ju City vi kanske har varit lite svagare. Nu är jag lite mer osäker inför den här matchen just på grund av Haaland. För att det handlar ju ganska mycket om att, alltså vi vet ju alla vad det kommer bli för matchbild i den här matchen. Alltså Tottenham kommer ju ligga lågt och försöka gå på kontringar. Och det har ju funkat tidigare, för man har haft ett väldigt starkt försvar. City har kanske haft lite problem med Tottenhams försvar eftersom att man inte haft den där liksom tydliga center tanken som man behöver mot ett lågstående försvar. Nu finns ju Haaland där, vilket gör att det kanske inte finns samma möjlighet att hålla tätt. För jag tror att mot City, håller du tätt en halvlek liksom, så har du all chans i världen att ta en poäng. Det känner man ju inte lika nu med Haaland. Man kan inte gå in i en match mot ett Haaland City och förvänta sig en poäng ens. Det går inte, speciellt inte på bortaplan. Men det är som du säger också. Alltså, många har ju nu, speciellt efter matchen här igår mot Marseille, där Son kanske gjorde faktiskt sin sämsta match. Nu vill ju många se den här rotationen, att han ska ut ur startelvan. Men det finns ju inte en chans i världen att han kommer lämnas utanför en match mot City. För det är ju, liksom, om Tottenham är Citys bogeylag, så är ju Son Citys bogeyspelare.
Mm. Ja, så är det verkligen, och jag kommer tillbaka, som jag tog upp den här Champions League-uttåget, det är ju nästan där det börjar, det här dystra resultatraden för City mot just Spurs i den matchen då i Champions League på Etihad, när Son gör väl 2 mål i den matchen. Men jag tror jag kollar upp det inför här, att de senaste 5 mötena i ligan lagen emellan så har Spurs vunnit 4 av dem. Det säger herregud någonting.
Alltså det är ju det sjukaste staten, ja, i Premier League.
Absolut, och det spelar ju ingen roll vilken tränare som står på er bänk. Det kan vara Pochettino,
alltså, till och med
Mourinho. Till och med experimentet Nuno lyckades vinna över City. Så att, nej, det är klart att det är några matcher per säsong som jag som City-supporter är, ja, men extra rädd för. Och det är såklart Liverpool, det är de här Champions League-slutspelsmatcherna, såklart även United. Men sen är det ju Spurs, för med tanke på hur svårt vi faktiskt har för Spurs. Och ja, men det är som du säger, Per, att Son blir ju mot just City världens bästa spelare. Han är magisk varje möte mot just City. Så att det blir väl en härlig match att se. Just Son versus Haaland, vem som går vinnande ur den striden då?
Känslan nu pratar om de här 4 vinsterna på 5 matcher är dessutom att det kanske står typ så här 87-10 i skottimmar Chelsea City och 75-25 i boll. Det är helt osannolikt. Men om vi pratar Manchester City lite på den större bilden. Petter Landén, när han gästar den här podden, pratar ju om att Citys bredd i år kanske inte byggt för att vinna ligan på samma sätt, även om man såklart är stora favoriter att göra det. Och kollar man på bänken som City har ställt upp med den här säsongen, man har haft Laporte och Calvin Phillips out. Men det är bara 2 spelare, och nu har man i och för sig värvat, man värvar en ytterback och man tar in mittbacken på deadline day, men det är en smalare trupp än vad det varit tidigare. Tror du att det här kommer påverka Manchester City sett över säsongen, för att det kommer bli väldigt tajt schema framförallt innan VM?
Det får vi se. Det är, jag håller med om det, att truppen är ju smalare, startelvan är väl bättre, så att vi kommer nog kanske kunna nå en bättre höjd i vissa matcher än tidigare. Men det är som du säger, att när det blir det tajta spelschemat, VM ska in, då kanske det tar ut sin rätt. Så det är väl väldigt viktigt för just City då kanske att plocka på sig den här poängskörden nu i början så att man har en liten, ja, men, liten buffert att falla tillbaka på. Sen ska det ju sägas också att när vi just är inne på Haaland så har vi ju en fördel i att han kommer inte spela VM. Så att han kommer nog kanske inte behöva roteras lika kraftigt som vissa andra spelare eller som man kanske hade trott på förhand nu då. För nu har han ju spelat alla matcher hittills och det kanske är så att han faktiskt klarar av att spela mestadels av matcherna nu den här hösten på grund av att han faktiskt inte ska till Qatar. Så att det blir spännande att se för att som du säger och inne på också Fabian att det är många skador i truppen som börjar komma på Citys skadelista här framförallt i försvaret. Och det är ju lite... jag blir lite rädd för att se att där just nu så är Walker kanske out. Stones haft problem. Också Laporte såklart. Till och med Ake har ju haft problem. Han var tillbaka nu på bänken här senast. Men då kan ju kanske gå rätt in och spela mot Spurs. Och vem som tar den högerbackspositionen, ja det är väl Cancelo. Men ska gå med sig in på vänster, ja det gör mig lite rädd faktiskt. Så att vi får helt enkelt se hur City hanterar den här spelskämt framöver. Men jag är absolut lite rädd för det.
Det är en lite prestigematch här nu också. För det är ju, vinnaren här är ju den enda obesegrade hittills i Premier League. Så det är väldigt mycket prestige i det också. Jag kan säga en grej som kanske talar lite för liksom en poäng för Tottenham. Men alltså, vi har ju varit inne tidigare under podden här på liksom Tottenhams kanske offensiva problem. Att man har problem med bolldistributionen. Man når inte anfallstrion riktigt lika bra. Men sen så lyckas man ändå för att man har den här fantastiska frontfyra. Man lyckas få ett mål ändå. Är det någonting som har sett bra ut i Tottenham det senaste? Och då inkluderar jag även slut på förra säsongen är ju faktiskt försvaret. Det är ju oerhört solitt. Det är ju, alltså, trots att det är kanske det mest namnfattiga lagdelen av Tottenham, så är det ju det är inte, alltså det är som igår mot Marseille. Jag menar, man gör inte en bra match, håller tätt ändå. Och så har det sett ut. Så det är väl liksom det är väl det på något som kanske talar för Tottenham, att man kommer lyckas nu kanske hålla nollan. Det är väl det hänger på, att kunna hålla nollan en halvlek i alla fall för att kunna utnyttja det lite mer i andra halvlek.
Det var väl egentligen första matchen igår mot Marseille som er, nu får jag rätta mig om jag fel, er tänkta bästa trebackslinje startar med Lenglet, Dyer och Romero. Det är ju första matchen de startat tillsammans, så det är viktigt för Spurs. Men vi börjar bli långa, så vi ska faktiskt gå vidare. Vi har ju inte pratat något om The Rest och vi har faktiskt inte pratat, vi har knappt nämnt Manchester United och Arsenal, vilket vi inte kommer göra i det här avsnittet. Det är ändå speciellt att jag gör min programledardebut här i poddform och jag blåser Manchester United helt. Men nu när vi ändå har två supporter med oss här och ni ska möta varandra i helgen, kan vi får vi ett resultattips av båda två?
2-0 City.
Jag tror väl att Haaland gör väl hattrick, men vi förlorar med 4-3. Så är det väl. jag tror att City vinner faktiskt. Jag har faktiskt en god känsla inför matchen, så kanske 2-0 också då, haka på Per där.
Det är ju riktigt fint. Jag och Jesper var inne på det i måndags avsnitt, att det är riktigt fint att den här matchen spelas 18:30. Och då kom det direkt en kommentar: ni har inget familjeliv uppenbarligen. Men som vi så vackert säger, livet handlar om prioriteringar. Och det här ska prioriteras jävligt högt. Jag tänkte att det har även skett lite saker. Serge Aurier, klar för Nottingham Forest, alltså deras 22:e rekrytering i somras. Vad tror du kortfattat om det här, Per?
Ja, han kommer peta Nico Williams direkt. Men det är så roligt med de här värvningarna. Alltså man tänker på alla värvningar som kom in i början av säsongen som var ganska bra. Alltså typ Toffolo till exempel i backlinjen där. Alltså de spelare som gick till Nottingham och tänkte att nu kommer jag få min plats i Premier League här. Vi har ju Lingard också. Vad tycker de om alla de här värvningarna? För nu är många av de här som kom i somras som kanske är andra, tredje fjol på sin position liksom. Sen så känns ju, jag vet inte, Serge Aurier, jag vet inte vad han ska tillföra egentligen. Men det är det som är grejen med lite det här Nottingham-bygget. Att det är ju väldigt stora frågetecken kring vad de ska spela för typ av fotboll.
Vi pratade i måndags vad Anthony hade skrivit på högskoleprovet. Vad tror du Aurier hade skrivit?
Det finns, han har uttalat haft en dröm om att bli tränare. Och varje gång han har luftat det i olika liksom mediala sammanhang så har alltid intervjupersonen börjat skratta. Och det säger kanske en hel del om vad jag tror att hans högskolebetyg hade varit.
Det säger väldigt mycket. Alltså så här, Arsenal och United spelar som sagt Europa League ikväll när vi spelar in där, och den här podden heter Big Six, och vi, det är ett jävla statement. Det är ovärdigt för Big Six-klubbar att spela Europa League, så de får mindre uppmärksamhet idag helt enkelt då. Arsenal tar alltså emot Everton i helgen. Viktigt för Arsenal att sluta tillbaka, och det har alltså kommit ut information om att Jordan Pickford är skadad och missar en månad. Det är väl en perfekt uppgift för Arsenal det här, att sluta tillbaka efter förlusten mot United.
Det är väl det egentligen. Sen så är det, Arsenal är heller inte helt förskonade från skadorna. Jag tycker att så här, visserligen, nu har vi varit inne på liksom dåliga tränare här, och jag tycker Lampard är absolut där, men jag skulle säga att det lagbygget som Everton gör nu är faktiskt lite underskattat, tycker jag. Man säljer Richarlison, man investerar i en trupp som absolut inte ska liksom utmana högt upp på något sätt, men som faktiskt ska kunna stå emot i den här typen av matcher. Mm. De har ju faktiskt fått en helt ny backlinje egentligen under det här transfer. Jag tycker att mittfältsvärvningarna och Nana ser superspännande ut, tycker jag. Dra in Gay där bland annat, och Garner. Nu kommer det kanske inte Garner starta direkt, men jag tycker det är ett intressant och ganska underskattat bygge faktiskt.
Ja, det blir kul att se dem. Alltså, så här, det nu att jag upprepat med de senaste avsnitten, men vi hade en Everton supporter här och det var intressant att få en annan take på liksom att det är inte så jävla kris som det kanske ser ut. Men Oliver, vad är din känsla? Per var inne på det innan du kom in för att Diego Costa har alltså fått sitt arbetstillstånd accepterat och ska troligtvis göra sin medical idag torsdag för Wolverhampton. Vad gör det här med dig, och vad gör det med dig om jag säger att han hoppar in och gör sin debut på Anfield på lördag?
Ja, nej, men det är såklart, det är väl få som tycker att det är en tråkig nyhet att Diego Costa är tillbaka i Premier League. Det är ju en profil starkare, och ja, om han kan ta en så här, hoppar in på Anfield i helgen, så gör han såklart mål, och så kommer han ju vara ett riktigt praktsvin där som retar upp allt och alla, och det kommer ju jag inte tycka är jättetråkigt, så är det ju. Så det är väl fina scener att se fram emot. Någon som också gör bort Van Dijk en gång till hade väl varit härligt.
Känslan är ju absolut att till och med en 30, jag tänkte säga 49-årig Diego Costa kan springa ifrån den där backlinjen när de står så högt upp, men riktigt, riktigt dit ska vi inte gå. Annars då, United och möter Crystal Palace, och det här blir väldigt intressant tycker jag att se hur Manchester United svarar på det här, för man har tagit fyra väldigt starka segrar, kanske framförallt mot Liverpool och Arsenal, där man har fått spela sitt spel och ställa om, något som man har ett lag för. Nu ska man på något sätt föra matchbilden i en tuff bortamatch, så det är det här som är viktigt för United, att visa att man kan spela det här spelet också. För jag är verkligen försvarat Erik ten Hags sätt att spela fotboll, för jag tycker att man måste se, jag tycker att en tränare ska hyllas för att man kan spela olika saker och anpassa efter truppen, medan liksom långsiktigt ska han spela sitt spel. Men det är de här matcherna som ska visa att United har tagit kliv. Annars då, så något som sticker ut för mig i helgen är matchen mellan Leicester och Aston Villa, och det var väl du som skrev till mig, Per, det extremt överanvända och klischéartade uttrycket El Sakiko. Ja. Men det känns ändå passande just här, och jag ställer därmed frågan till dig. Ryker någon tränare efter den här matchen?
Ja, nu går vi mot ganska lägligt fönster för att sparka tränare. Men vi har ju landslagsuppehåll efter nästa helg. Och ska man sparka tränare så vill man ju också göra det innan VM, att man hinner lära känna truppen där. Så att nu finns ju det fönstret. Och det är ju en tränare där som verkligen vill bort. Vi pratade förut här om så här, Scott Parker och Tuchel har låtit likadant i sin kritik uppåt. Det har även Rodgers gjort. Han har ju kritiserat spelartruppen också. Jag menar, anledningen till varför det ser ut som det har gjort har ju varit i mångt och mycket för att han har ju sagt åt spelare att jag räknar inte med dig i den här säsongen, och har inte fått göra sig av med de spelarna. Så det är ju, och man märker ju på honom att han vill ju bara bort egentligen. Sen så är det ju den här frågan, har Leicester verkligen råd att göra sig av med dem? Det är väl snarare det som är den stora frågeställningen, med tanke på hur man har kört den ekonomin i botten. Räknar man bort det så är ju helt på det klara med att han ryker efter den här matchen, för jag tror att Villa har väl kanske lite mer förtroende och förhoppningar på Gerard. Sen så tror jag att han är också en dead man walking, och där skulle ju Pochettino passa mycket, mycket bättre. Jag tror för Leicester har faktiskt kanske lite svårare att attrahera ett större namn nu, med tanke på de problem man har.
Verkligen. Och det är ju verkligen en jävla fin lördag vi har. Vi börjar med Fulham Chelsea där kanske Graham Potter kommer sitta på tränarbänken. Det är Liverpool Wolverhampton där det är väldigt mycket frågetecken. Och sen avslutar vi med City Spurs. Och det är en helg jag ser fram väldigt mycket mot. Vi ska faktiskt ta runda av där. Inledningsvis vill jag stort tack till dig Oliver för att du ville ta dig tid och gästa. Du är självklart välkommen tillbaka när vi ska ta ett djupare grepp på City.
Ja, tack för att jag fick komma hit.
Eminent insats. Och Per som har varit min följetong här hela avsnittet egentligen. Följetong. Det var ett jävla ordval, men vi väljer att behålla det. Jag tänkte säga sidekick, men du får vara min följetong. Stort tack.
Jag trivs med det.
Ja, det gör fan jag också. Och som sagt, det var min programledardebut idag. Så all ros skickar ni till mig på Twitter och all ris skickar ni till Jesper på Twitter. För att han inte är här idag och prioriterar annat. Så det har varit skitkul. Och ha en fantastisk helg, så hörs och ses vi.